Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, men nu är vi här för 70:e veckan i rad, Lasse.
Jag tycker faktiskt det blir bara högre och högre i tak i vårt sporthus.
Skönt att du känner det, 70 veckor i rad. Du var stark förra veckan, måste jag säga, när du pratade om vikten av ideella ledare inom idrotten. Många lyssnare gillade det du berättade.
Jaha, det är spännande. Idag ser jag för övrigt mycket fram emot att få komma inside allsvenskan.
Nämligen originaluppsättningen av sporthuset här, när vi har med oss också Jens Fjällström.
Tack för att jag får vara med igen. Det känns jättehedrande att vara tillbaka. Det känns som att det var alldeles för länge sedan i varje fall.
Jens, jag har två frågor till dig. Den andra är den viktiga. Den första är, var är du?
Jag befinner mig i USA, Florida. Och i en ort nästan mitt emellan två orter. I varje fall i gränsen mellan dem. Det finns ett ställe som heter Siesta Key. Som är som en liten ö som ligger utanför Floridas västra kust, om ni hoppar över på den där sidan. Och där finns en stad som heter Sarasota också. Så där befinner jag mig. Och jag måste bara säga, jag är ju 6 timmar efter er. Så när vi spelar in det här så är ju klockan hos mig strax efter 8 på morgonen. Och jag har fått den mest fantastiska frukosten serverad.
Bra.
Och då kan man ju tycka, ja men det är väl skitsamma, det får man väl på vilket hotell som helst. Men jag har ju tidigare vid några tillfällen hävdat att Airbnb är en rätt bra uppfinning, måste jag säga. Och när vi reser runt, jag och min fru, så bor vi en hel del Airbnb. Och det här är ett Airbnb-ställe där hon, Beth Fallon som hon heter, som har det här stället, har tagit det till en helt ny nivå. Hon är nämligen den första som serverar en frukost. Och den frukosten hon serverar dessutom, ja men det är, du kan välja mellan vad du vill alltså. Det är bara hon som serverar mig och min fru i en enormt fin trädgård där man sitter och tittar ut över pool och palmer och allt vad det nu är för någonting. Så jag mår som en prins.
Beth Fallon har tagit sporthuset till en ny våning. Sen undrar jag, det är det viktiga, mustaschen. Förra gången du var med berättade du om mustaschen. Det är en del av en ledargrej i Malmö FF. Om ni nu vann sen så ska ni ledare inte raka av er den mustasch som ni ska ha ända fram till julafton. Då vill man ju veta, hur går det?
Det kliar, kan jag säga. Jag har inte haft och försökt ha vare sig mustasch eller skägg någon gång tidigare. Men det känns som att liksom alla strån som finns där, de är kanske inte så där många, men att de håller på att bråka med varandra om i vilken riktning de ska ligga. Och jag försöker och håller på nästan så där maniskt, höll jag på att säga, men i varje fall så där 148 gånger om dagen och slätar till den. Så jag måste, det vanligaste bilden om man skulle ta ett par bilder på mig under en dag, det är nog när jag sitter och stryker den här mustaschen och försöker få den att gå i någon form av gemensam riktning.
Men du, kan du inte ta en bild som är där vi kan få med det bästa av allt på något sätt? Mustaschen, frukosten, den kanske är svår att få in nu, den är ju redan uppäten, men miljön Och podcastmikrofonen.
Ja, men det ska jag nog kunna ge. Inte dock under pågående inspelning, men jag lovar att lägga upp det. För, ni vet ju hur det är när vi spelar in de här grejerna. Man vill ju sitta i ett någorlunda ljudisolerat rum, det vill säga med mycket tyg runt omkring mig. Så jag sitter här i någon soffa, ruskigt oskönt, sittande som en ostbåge, för att jag har liksom ingenstans att luta mig. Jag måste hänga in över den här mikrofonen i varje fall. Men det är en trevlig miljö.
Kan du på samma bild dessutom ha Beth Fallon som står och skapar American Waffles, så är jag inspirerad.
Du sa det faktiskt, våfflorna ska vi få imorgon. American Pancakes kommer att bli imorgon. Idag var det lite mer fruktigare, hälsosammare, då kommer det att bli den. Och jag skulle tro att hon är en sån där som väldigt gärna är med på bild, så jag kan nog greja det faktiskt.
Vad var det för väder, sa du det eller?
Sol.
Ja, såklart.
Sol trevligt, state. Typ 26-27 grader ska det bli idag. Så det går an att leva livet här.
Framförallt kan du åka och hälsa på bragdvinnaren. För Florida är ju, nu är Florida ett stort i för sig, men Florida är ju bostadsort för bragdguldvinnaren.
För barriärbrytande bragd, vunnen med iskyla och teknisk briljans efter historisk duell. Svenska Dagbladets bragguld 2016 går till Henrik Stensson.
Ja, vad jag förstår, så om jag skulle köra från Sarasota och så rakt över Florida till östra sidan, så tror jag att jag skulle landa in ganska så precis där Henrik Stensson bor. Så jag får väl svänga förbi där och säga hjärtligt grattis. Jag var ju på det här när vi surrade om det, när han hade vunnit den här British Open där, och den fantastiska bedrift som det var då när han gick den här magiska duellen med Phil Mickelson och gjorde väl, tror jag det var, 11 birdies på de sista 18 hålen. Så det var ju banrekord alla all time på i The Opens historia. Så det var ju någonting verkligen speciellt.
Ja, inte var på. Vi slog ju fast det här. Du var nästan lite irriterad, Lasse. Låt oss göra klart året först. Men det är ett episodnamn här. Jag letar vad det hette. Men det var ju någonting i somras här, va? Vi slog fast att bragguldet kommer gå till Stensson. Sara Sjöström verkar ha varit någon slags huvudkonkurrent. Men hon fick ju det förra året. Så det är väl det som bidrar till att det gjorde valet lättare för dem på något sätt.
Ja, jag tycker att nu kommer ju åsikter och synpunkter här om att det här valet är fel. Det är tacksamt ämne och kritiserar, och därför att det är inte folket som röstar här, utan i det här fallet är det ju en jury. I min bok tycker jag att Svenska Dagbladets bragdjury den här gången gjort helt rätt. Jag sätter Stenssons prestation snäppet före faktiskt Sara Sjöström, som ändå var i det är lysande att motsvara den typen utav press hon är utsatt för när hon ska in och så att säga, vinna det guldet som många förväntar sig att hon ska göra på ett olympiskt spel. Även Jenny Rissveds tycker jag hade lite bragdkänsla över sin prestation. Men ändå, Stensson är för mig faktiskt detta.
21 juli, congratulations. Episod 50, för 20 avsnitt sedan, så gav vi Stensson bragdguldet helt sonika. Och det var då vi diskuterade det. Han bröt ju den här svenska majorförbannelsen. Första manliga golfaren som har fått det, faktiskt bara en golfare uttaget, Annika Sörenstam en gång. Jag är fortfarande på det här ämnet, men det var kanske inte lika aktuellt i år som förra året. Men det var ju en annan rubrik vi hade för något år sedan, förra utdelningen. Zlatan Ibrahimovic, att de gjorde en miss då. Där fanns sista chansen att ge Zlatan bragdguldet. För han drabbas ju på något sätt på ett konstigt sätt här nu. Jag menar, hans enorma karriär, och han, som jag var inne på då, han kommer ju inte få bragdguldet om de inte lyckas hitta någon märklig väg ur när han slut sista året på karriären för lång och trogen tjänst eller någonting, jag vet inte. Stenmark och Borg fick ju dela på bragdguldet 1978, och jag läste den motiveringen, för den var lite omstridd, för det fanns andra mer bragdbetonade insatser, men då stod det: två enastående idrottsmän som genom en serie prestationer ytterligare befäst sin ställning i världseliten. Där kanske bragdguldsnämnden ska kunna hitta någon väg att ändå till slut ge guldet till Ibrahimovic, för det är lite konstigt att han inte har fått det, såklart. Eller hur?
Men det är lite kul, tycker jag, när det är väldigt sällan när bragdguldet har presenterats som tyckare unisont säger att det här var bra. Det verkar nästan som att krönikörer fortsätter sitt uppdrag när det kommer, vilket val som än kommer, tycka åt andra hållet. Det känns nästan lite grann så, för att det är väldigt svårt tycker jag att argumentera mot Stensons prestation.
Mm, jag lyssnade ju lite gärna på er förra veckan. Då var ju Leksand uppe som en tänkbar kandidat just när så att säga, det bragdartade i det hela. Och när det dessutom var en serie bragder. Men jag vet inte om det som föll för att de aldrig kom med i slutdiskussionerna var just att den inte var på en tillräckligt hög rang möjligtvis för att de skulle lyfta
det in. Finns ju med, den, exakt, bra du säger det, för den finns ju med i statuterna då. Men statuten har förändrats lite över åren, men de statuter som är nu så är det just det här med hög rang, precis som du är inne på. Men det var rätt intressant när det var såna här mätningar på Aftonbladet Expressen och så. De är ju långt ifrån vetenskapligt säkerställda över hela landet och sådär. Men då var faktiskt Leksand 2 i nästan varenda undersökning bakom Stensson.
Ja, då kan man ge sig tusan på att inte det skulle gå att följa några sådana undersökningar. För alla sådana undersökningar har ju havererat de senaste åren med Brexit och med Trump och med.
Men det måste ju ändå vara av viss betydelse att det är ju... Ett svenskt mästerskap i någon, vilken idrott du än plockar, vinns ju alltid av någon varje år, liksom en svensk som vinner det, ett svenskt lag till och med. Och att man flyttas upp och ner i seriesystemet, i Leksands fall flyttas då upp till högsta divisionstillhörigheten, det var en bragd absolut, det ska vi slå fast. Det var bragdartat utan tvekan. Men i konkurrensen ändå, jag menar det är ju inte så att varje gång det simmas en OS-final så vinner en svensk. Det är ju inte så att en major-tävling i golf vinns av en svensk. Så det är klart att det måste ju ändå vägas in att internationella topprestationer vi pratar om trots allt. Och med det är absolut inte sagt annat än att Leksands väg fram var unik i svensk lagsports idrottshistoria. Det har jag hävdat förut.
Ska vi ta den bara? Det passar ju dig, Lasse. Du gillar ju statuter. Du är med i diverse jury. Jag kollade upp det där. Hur är det med jury plural? Jag var tvungen att kolla upp det.
Vill
du
kasta in ett S där på slutet?
Ja, men faktum är att det är ju ett engelskt ord liksom som egentligen inte finns någon... Ja, det finns ingen böjning på det, så rekommendationen från språkvården är faktiskt att inte böja det. Eller att byta ut det, ungefär som du gjorde faktiskt i det avsnittet, Lasse. Så ja, du är ju med i ett antal jury-sammanhang.
Mm. Eller något sånt. Exakt. Mm.
Med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang, som Jens var inne på, vunnet genom ett exceptionellt uppbåd av tekniskt och taktiskt kunnande, segervilja och energi i förening med idrottslig ambition. Bragdens värde ska anses förhöjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge. En serie bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen.
Ja, jag tycker det stämmer in bra på Stensson. Det är bara att gratulera honom.
Kristallklart val måste jag säga. Fast och det är klart att det är ett speciellt år när det föreligger svenska OS-medaljer. Framförallt när det är guld. Och Stensson vann ju faktiskt inte OS-guld. Men OS är starkt. Men å andra sidan i golfvärlden, som jag förstår det, i alla fall en British Open-seger väsentligt högre mer värderad än ett olympiskt guld. Det var ju många golfare som inte kom till OS.
Apropå priser, Ola Wenström har utsetts till årets sportjournalist i Sverige. Sportjournalisternas klubb, Stockholm och Svenska Sportjournalistförbundet står bakom utnämningen. Och jag minns det som igår. Ola Wenström, hösten 1994, min handledare på Radiosporten. Dag 2 på redaktionen så träffade jag honom. Dag 1 gick jag runt vilset. Dag 2, då kom han, den store Ola. Och... vi hade lite snicksnack där om några små saker och sen sa han det, jag vill bara lägga korten på bordet direkt, Tommy, bara så du vet, så du inte kommer bakvägen och så här. Det har varit mycket tjafs innan du kommer här, så här. Du kommer från journalisthögskolan, men jag vill bara säga det sista jag ville bli, det är handledare för någon jävla praktikant. men nu blev det så här och vi ska göra ett jäkla bra jobb tillsammans, och han var kanonbra som handledare. Grattis Ola, och ni känner ju honom i allra högsta grad, ni två också ju.
Ja, nej, men det är verkligen någon man unnar utmärkelser. Och jag tycker också det finns någonting bra i det här valet av Ola Wenström, så tillvida att jag tycker han på ett bra sätt har lyckats, vad ska jag kalla det, utmana sig själv, utveckla sig själv och förändra sig själv och anpassa sig i liksom ett medielandskap där det händer väldigt mycket. Och att det jag tycker han förenar på ett bra sätt är liksom att vara bra i både gammelmedia, om man då tänker sig ång-tv, sändningen när han sitter där i OS eller Premier League eller så. Men också i de nya medierna med att skapa mindre, smalare format kopplat till digitala medier, allt från YouTube till egna kanaler. Och det kräver liksom, tycker jag, både en ödmjukhet och en nybyggaranda när man streamar egenproducerat material, som jag tycker Ola Wenström står för, samtidigt som han står för den tunga rösten i gammelång tv-sändningar.
Mm. Och det är också, jag har ju lite insidesinformation här. Eftersom jag,
är du med i den juryn också?
Jag eftersom jag är ordförande i juryn. Fem personer sitter i juryn och... Det var precis det du pekar på, Jens, som var det absolut starkaste som vägde till Ola Wenströms fördel det här året. Och där går jurysammanträdet till så att först tar man in alla nominerade, det var 17 stycken i år. Sen är den första större diskussionsrunda där man liksom sållar bort några kandidater som man känner att det är ingen runt jurybordet som kommer att lägga sin röst här. Och då blev det den här gången 10 kvar. Och sen är det omgångsomröstningar där man röstar ut en hela tiden. Tills man kommer till en finaldubbo då. Och det var svettigt i lokalen när det var dags för sista omröstningen.
Vilka var finalparet?
Det avslöjas inte däremot. Nej! Där! Men maktkorruption! Bu! Jag är kränkt och jag är arg! Twittra mot detta elände! Men så är det.
I avsnitt 71 av Sporthuset får ni reda på vem som var den andra.
Men du, var det någon i Sporthuset som var aktuell eller? Någon Sporthuset-medlem?
Som var nominerad?
Ja.
Ja, Lena Sundqvist var nominerad.
Tommy, blir du sårad nu?
Nej, men grejen är att man kan inte få priset mer än en gång, va?
Nej, du har fått det 2008, ja. Var det va? Och då,
okay.
2009, då är du inte möjlig att välja en gång till, så att säga. Och då stryks
du. Har också fått det. Men Noah Bachner då? Var inte han med? Han är ju
Ja, förlåt. Duktig. Det glömde jag bort. Han var också nominerad. Helt rätt.
Du ser två medlemmar i... Alltså, full pott för Sporthuset kan man säga då. För vi kan ju inte bli nominerade och de två är nominerade.
Ja,
riktigt bra.
Jag ber om ursäkt.
Och Fjällström, Noah, men Fjällström, men kan man bli det som expert? Kan man få priset som expert?
Ja, det kan man.
Har du något bevis på det?
Alltså, man behöver inte vara journalist med andra ord för att få sportjournalistpriset.
Man anser snarare att experter har glidit över till journalistsidan.
Ja, okej.
Okay. Mm. Okay, okay, okay.
Fast nu är du inte expert längre igen, så att det är lite lurigt.
Nej,
här.
Nej.
det är inte så lite lurigt. Jag kan säga att det är uteslutet. Ja, stadgebrott.
Men apropå det, nu när vi ändå är inne på det igen, så har det ju hänt saker i din klubb, Malmö FF. Senast du var med så var det Allan Kuhn som var huvudtränare och nu ska det bli Magnus Persson. Och då vill vi såklart höra lite dina tankar kring det, som du upplever det. För som jag fattar det, kommer du vara kvar i samma roll eller?
Ja, det är ingen förändring i övrigt i ledarstaben förutom att... att Allan Kuhn lämnar. Och det kan ju framstå som konstigt när man gör egentligen allt man kan förväntas göra, nämligen vinner allsvenskan. Och det är väl Real Madrid som har sparkat Capello och det är Bayern som har sparkat Kratz, trots att det var liksom guldsäsonger och sådär. Men... Och själv så blir man ju liksom, man blir ju god vän med en tränarkollega och se honom tvingas gå och bli besviken och bli ledsen, blir säkert arg också. Det gör ju ont igen, samtidigt som jag respekterar klubben väldigt mycket för de anser att det finns en kravbild på den som ska leda Malmö FF vidare, som bör innehålla andra delar än det som Allan Kuhn står för. Och den bedömningen om det är rätt eller fel, det kommer vi få se längre fram. Men så kan man ju spontant känna för Allan Kuhn i den situationen. Inte minst en sån sak när vi var uppe på fotbollsgalan och han inte var en del av firandet av det guld som han har varit en stor del av. Och du... Så det är där man är ena sidan med det andra. Och det andra är ju en nystart och en omstart som väl är precis på väg att smygas igång i form av Magnus Persson som har kommit in och vi har haft ett par första sittningar och sådär. Och det känns intressant, kompetent, liksom trygg i sig själv och i sin idé. Jag tycker han är ödmjuk, men han har samtidigt en pondus som är viktig när man ska... ta sig an en spelartrupp som Malmö FF och han är modern och utvecklingsinriktad och vill utvecklas själv och vill utveckla sin omgivning, och det känner man väldigt tydligt. Sen får vi se hur det landar in.
Fast jag tycker att Malmö FF har ju, alltså jag tycker inte man har kommunicerat så skarpt vad det här handlar. Alltså, det var en enorm hyllning till Allan Kuhn för att han har varit så bra, och det var spot on och helt 100% rätt och så vidare. Och vår nya tränare heter Magnus Persson. Alltså, jag tycker att det hade varit, det kanske man har sagt, jag kan ha missat det. Men det hade varit mer korrekt att säga det, att Allan Kuhn vann SM-guld mot Malmö FF, det är vi för evigt tacksamma för. Alla framgångar är viktiga för klubben, och Malmö FF är en klubb där man alltid ska vinna i. Däremot vill vi gå en annan väg. Vi vill ha en annan inriktning. Vi vill jobba med det och det och det. Och då känner vi att Allan Kuhn inte är rätt person för det, och därför väljer vi att byta. Jag tycker inte den klarheten har framkommit ifrån Malmö FFs sida. Men jag kan ha fel. Jag har inte läst alla kröniker.
Ja, men jag tror du uttryckte det nog ganska bra själv där också. Och jag, nu vet inte, nu är det lätt att glida in på egna spekulationer och sådär. Och vi, eller rättare sagt ni, jag är ju inte kvar på den sidan, vill ju gärna ha så mycket information som möjligt. Och jag tror att man från klubbsida är lite rädd emellanåt att ge för mycket information i rädslan av att man ska halka och säga någonting som landar in på ett felaktigt sätt. Men jag tycker du gav en ganska bra beskrivning där av vad jag tror är bakgrunden till det hela.
Men Magnus kom ju också från expertsidan, och faktiskt så tror jag banne mig att vi hade stått vid samma expertbord någon gång, för det var något år, eller hur, som han gjorde lite inhopp i Kanal Plus, och då känner man ju direkt vilken potential han har när det gäller, eller potential, vilken kunnighet när det gäller fotboll. Och jag vet ju att han målades ju verkligen ut som en blivande stortränare när han tog över Djurgården och så. Men sen blev det lite hack i skivan där, det blev turbulens med supportrar och så, och Magnus slutade. Och sen förbundskapten i Estland och så. Men det fanns en överambition från Magnus sida när han var i Djurgården. Alltså jag får med att han skulle bli manager och allt möjligt, och att det blev liksom för mycket. Och att han kanske nu på något sätt har hittat mer rätt då. Jag vet inte.
Jag tror till att börja med så managerroller är ju rätt främmande för svenska tränare. Det är liksom inte... Jag tror inte det har funnits så många managerroller i svensk fotbollshistoria i varje fall. Och spänner ju då både kring att då vara ute på träningsplanen och att sköta det sportcheferna gör. Och där tror jag att det var helt enkelt för mycket, så att det blev ofokuserat i det fallet. Och jag upplever Magnus nu när han varit 3 år som Estlands förbundskapten också, som säkerligen har landat in en god dos av internationell erfarenhet, och också spela taktiskt slipade matcher och som kommer att krävas när vi och Malmö FF ska ut och testa vingarna på Europaspel senare i sommar och sådär. Så känns som att han har landat både som person och som tränare, om jag jämför med den som stod vid studiebordet där tillsammans med oss för en massa år sedan. Och jag hoppas att han, förutom att jag ska funka bra med honom, också funkar bra med övrig ledarstab och så, för det är ju verkligen ett lag man bygger där.
Exakt.
Alla ska fungera och alla ska få blomstra, om man uttrycker som så.
Ja, men alltså det, nu kommer alla som lyssnar på den här podden och inte håller på Malmö FF tycka att nu får jag mig en dagsedel här. Men alltså grejen är så här, jag kan säga att jag tycker att träna Malmö FF, och i den delen Magnus Persson kommer in, det är det lättast tänkbara tränaruppdraget på elitnivå i Sverige. Under förutsättning att du fungerar med den idén Malmö FF har. Och då bygger ju Malmö FF sitt lag här supertydligt, tycker jag, med Daniel Andersson som Herbert von Karajan, ansvariga chefsdirigenten. Och så är det du, Jens, är med. Olof Persson känner jag inte alls, men jag känner ju dig, och jag känner till Magnus Perssons personligheten hyfsat väl. Och då kan jag säga att det här kommer ju, om det här funkar och ni lirar bra ihop tillsammans, så kommer det bli ett elände för alla att utmana Malmö FF. Därför att här kommer det ju inte in en tränare som ställer sig vid sidan om alla andra och vill göra på ett helt eget sätt, utan en tränare som kommer smälta in tillsammans med övriga ledningsorganisationen. Malmö FFs ledning tror jag är spot on.
Hör av er om ni tycker att Lasse ska få en dagsedel, för det är det du sa, va? Det har ju nämligen blivit ett begrepp i podcasten. Folk hör av sig på Twitter. Oj. Till exempel Dusan på SVT, han skrev till mig i helgen här då, när jag själv åkte på en liten tackling av Wikegård i sändning, intressant beteende för övrigt, så skrev han det: ring Lasse så får han dela ut en redig dagsedel. Och då, och då är frågan om, vad är egentligen en dagsedel? Alltså exakt, för de lyssnare som är under 30 år.
Vart kommer egentligen uttrycket ifrån? Den skulle man, har du det, Lasse?
Ja, det är mycket bra fråga. Den får vi jaga. Det är som det här, samma sak med att slå med öppen knytnäve.
Det är väl dagsedel?
Alltså ta handen framför er, så knyter ni den och så öppnar ni och säger att ni slår med öppen knytnäve. Alltså den är ju helt omöjlig.
Men ett slag med öppen hand, jag tror det är det som är dagsedel, alltså dagsedel. Som en örfil. Alltså ja, som en örfil. Ja.
Ja. Ja, då kom det. Vart kom örfil ifrån?
Nej!
Man filar till örat, ja men det kanske är det. Man smackar till det.
Det tar aldrig slut där.
Högt i tak i sporthuset.
Dagens estradörer i detta ämne är Jens och Tommy. Jens ska för övrigt kärleksbomba sen också, eller hur?
Stämmer.
Canada Cup, va?
Stämmer, Canada Cup.
Ja!
Just det, det är viktigt att påpeka att det har gjort lite, varit lite schemaförändring här. Det var ju pratat om att Noah Bachner skulle ha det, men Noah kom ju liksom aldrig. Någon gång kommer han att komma, men inte det här avsnittet.
Han höll sig undan uppmärksamheten den här gången. Men, ja, men vi börjar hos dig då, Jens. Så blir det liksom den här snygga ordningen. Jens, kärleks, Jens högt i tak, Tommy dito och sen kommer Jens med kärleks. Varsågod, Jens.
Rubriken är kärleksbombning på riktigt.
Två kärleksbombningar.
Ja. I elitidrotten som ni bevakar och som jag är en del av, så är det resultaten och stjärnorna som får det största utrymmet. Den som slår den geniala passningen, den som gör målet, den som räddar straffen, som får rubriker och strålkastar ljuset. Jag skulle vilja att vi delar med oss av den uppmärksamheten också till de som jobbar i det tysta. Materialförvaltare som sprider värme, administratörer som håller reda på alla yra fotbollsspelare eller SLO-er som är värdefulla länkar mellan klubb och supportrar. Men också andra som ger en stor del av sin tid till laget i sina hjärtan. Avlönat eller oavlönat. Det kan handla om personer som annars har svårt att passa in i samhället, som i föreningar landar in i ett sammanhang och med meningsfulla uppdrag. Inte sällan människor med intellektuell funktionsnedsättning. När spelare, ledare, tränare kommer och går, så är ofta alla de här människorna som består. Kan inte ni lyssnare och vi i sporthuset ge plats åt fler sådana i vår hemliga låda? Riktiga kärleksbombningar.
Ja, men verkligen. Jag applåderar ju det omedelbart och bums.
Påminner om ditt ämne, Lasse?
Ja, men det var egentligen så det var, så ja. Det började och så det föddes i mitt huvud när jag lyssnade på din underbara tyckare från förra veckan, Lasse, när du pratade om ideellt arbetande. Så kände jag sådär, ja, men här har vi ju hjältar som är värda att kärleksbomba, och de finns över hela landet och de finns i alla möjliga olika sporter.
Det där, kan inte ni höra av er alltså till antingen @sporthuset på Twitter, eller om ni vill skriva längre på mail, precis som Jens inne på, till sporthuset@houseofsports.se. Mailadressen alltså sporthuset@houseofsports.se. Och ge oss namnen på dessa hjältar. Så ska
och
vi
uppmärksamma. Historierna.
Ja, verkligen. Har ni något som vi kommer på här nu från de idrottsliv som ni har varit med om, de klubbar du har varit, Jens, och så? Är det något speciellt vi kan lyfta fram?
Jag blir väldigt varm i hjärtat när det är sådana som man kan förstå har svårt att landa in i naturliga sammanhang i samhället i övrigt, där idrotten erbjuder en sån möjlighet. Och jag kan bara gå tillbaka till Gimonäs cykelklubb som jag startade min fotbollsspelande karriär i en gång i tiden uppe i Umeå.
Hette det cykelklubb? Ja, det gjorde det.
Ja, faktiskt. Och, ja, det. Och var bäst på bowling för övrigt. Var en massa SM-guld i bowling.
Det är helt lågt.
Självklart.
Men där Höjte, som jag faktiskt inte vet vad han hette på riktigt, för att han hette Höjte i allas öron, och Ove var som två inventarier i föreningen som hjälpte till och fanns med i ja, i nästan varenda litet hörn och varenda liten grej som gjorde, så var de med och fanns i ett sammanhang där de var betydelsefulla och kände att de var en del av någonting på ett oerhört, oerhört fint sätt. Och jag tror att de brinner jag jättemycket för. Och sedan finns det ju liksom avlönade som gör ett ohyggligt jobb och är värdefulla den vägen, men som aldrig får rosor på samma sätt som framträdande spelare får. Så egentligen, jag tror alla kan gå nog till sitt eget idrottande i någon och hitta ett par sådana här personer. Jag skulle kunna rada upp 10 stycken, men det är ju inte vi som ska utse dem, utan det skulle vara jätteroligt att få dem från er lyssnare.
Men alltså, att sporthuset på Twitter, sporthuset snabbela houseofsports.se på mailen, hör av er. Jag tänkte på Gimonäs cykelklubb där. Är det inte dags snart att vi gör upp med detta ständigt pågående etapplopp på cykel som finns året runt numera? Där man får kasta sig åt sidan när dessa cyklister kommer på väg till eller från sin arbetsplats. När man, om man då, vilket gud förbjuder, har en hund med sig när man är ute och går, då är det ju hart när att det är som en bowlingtävling för cyklisterna att försöka träffa båda. I ett vansinnigt tempo. Jag kan berätta, och det här gäller hela, säkerligen inte bara Stockholm, men jag kan berätta. Jag var ute i Hagaparken och gick, det var mörkt och det är besvärligt, jag erkänner det. Då kommer alltså fullt tävlingsdressad människa på cykel med någon sorts jävla jättelampa tänd som lyste upp hela, var väl i och för sig tur. Och det är ju glashalt alltså när de här dundrar fram. Och i Stockholm dessutom så har de ju rätt att dundra fram före alla andra. Cykelbanorna ska snöröjas före allt annat. Det ska också halkbekämpas före allt annat. Då frågar jag, finns det krav på vinterhjul på cyklarna? Då frågar jag, är det förbjudet att köra över heldraget när man cyklar? Står det någon polisklang runt hörnet och viftar in någon och bötfäller dem? Och hur är det med alla otaliga rörkörningar som dessa etappcyklister utför? Stå upp, gott folk, mot cyklisterna som bryter mot lagen gång efter gång efter gång. Vad skönt att få säga det där faktiskt. Nå.
Ja, från denna cykelattack till min tanke kring det som händer just nu, som kanske kan vara lite svårt att hänga på för er. Det beror på hur mycket, jag menar, i och för sig, Lasse, du är ju gammal handbollskommentator i ett mästerskap i alla fall. Rubriken är nämligen Bella, världsstjärnan som idrottssverige borde hylla. Damernas handbolls-EM pågår som bäst och just nu så finns det en skadeoro kring Isabelle Guldén. Det får mig att fundera kring Bella, som hon kallas. Hon blev alltså utsedd till hela turneringens mest värdefulla spelare i Europamästerskapen för 2 år sedan. I år blev hon Champions League-mästare med sitt klubblag efter att ha gjort, hör här, osannolika 15 mål i Champions League-finalen. Fler än hälften av lagets mål. Hon har blivit framröstad som den bästa spelarna. Hon har blivit framröstad som den bästa spelaren i damernas elitseriehandboll genom tiderna. Och nu är hon också en världsstjärna. Experterna säger topp 5 i världen. 2 EM-medaljer för Sverige har hon i allra högsta grad varit delaktig i. I den stora damhandbollen, en av Europas största idrotter när det gäller lagbollsport. Ändå så snackas det sällan om Guldén som en av de stora svenska kvinnliga idrottarna just nu. Hon har inte blivit kandidat till exempel till årets kvinnliga idrottare någon av de här åren som jag pratade om. Damhandbollens superstjärna är på något sätt lite bortglömd, märkligt faktiskt. Och som så ofta så väljs individuella idrottare på en lägre nivå före i snacket. Det är dags att börja inse Bellas storhet.
Jag tycker handbollen har alltid varit duktig både på dam- och herrsidan på att vara, på tal om idrott och media, väldigt öppna och tillgängliga, vilket har gjort att jag tycker man har haft lättare att ta till sig handbollen som sport och vilja lära sig gurkburkar och allt vad det nu är för någonting. Och i den delen så är ju Bella Guldén mer än en handbollsspelare som bara levererar 15 mål i en Champions League-final, om jag får säga så. Mm. Utan en ohyggligt bra representant för svensk dam, ja, både svensk damhandboll och handbollen i stort alltså. Så, och jag tycker liksom, sådana personer och spelare växer jättemycket för i min värld när man så att säga bidrar med ytterligare någonting vid sidan om sitt spel. Jag kan tänka mig att det är en jäkla ledare dessutom, både på plan och in i omklädningsrummet och hela de där bitarna.
Men sen om man tittar på, alltså, jag skulle säga, tittar vi till Europaperspektiv så är damhandbollen större än damfotbollen. Men i Sverige har det blivit lite, alltså det här motsvarar ju som om Lotta Schelin skulle avgöra en Champions League-match då och göra flera mål. Men jag tyckte det gick lite under radarn. Det verkar ha den ställningen.
Jag hade missat det helt.
Ja, att hon totalt fixade Champions League-segern själv. Och sen tidigare också, som jag sa, EM 2014, den bästa spelaren i hela turneringen och så. Nu får vi se om hon håller ihop den här turneringen, om hon kan göra sig själv rättvisa för hon har skadebekymmer. Men jag tycker det är värt att uppmärksamma i alla fall att Isabelle Guldén är... hon är garanterat en topp 10 spelare i världen. De flesta säger topp 5. Vissa, jag pratar med Åke Unge till exempel, tycker att hon är allra bäst i världen. Så det är riktigt, riktigt hög nivå på henne.
Hon har ju inte figurerat i år i alla fall i diskussionen till årets kvinnliga idrottare till idrottsskalan. Hon är inte en av de fyra som är nominerade. Hon har ju alltså inte... Men sen är det ju alltid en diskussion det här när en enskild ska nomineras för ett lag.
Ja, det är så svårt det där.
Vi har haft många gånger här också.
Jag tycker att man borde kunna kliva fram lite där alltså, i de här olika sammanhangen. Men jag vet att det är jättesvårt. Men vi pratar med Zlatan och så. Det är väldigt svårt i lag att lyfta fram en enskild. Men jag tycker man skulle kunna göra det på något sätt.
När var det där EM:et där? Var det förra året?
Ja, nej, men det ska jag säga. För att hon ska kunna få något pris i år så kan man ju tänka sig att det som... blir problematiskt för henne är ju att det har inte gått så bra för landslaget i år. Så det enda hon har i år att komma med, det är den här Champions League-finalen. Så det kan ju bli lite tufft att komma in liksom i ett sånt sammanhang på det. Och det här EM:et, det var ju för 2 år sedan. Jag menar egentligen inte att så här, hon ska bli årets kvinnliga idrottare. Jag menar bara att det här är en världsstjärna som folk inte riktigt har koll på. Att hon är en världsstjärna, att hon är en av de bästa handbollsspelarna i världen.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, ja vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Jag har lådan här hos mig. Vi sitter ju på Skype idag alla tre, så vi är på olika ställen. Ja, ni kanske fattar att inte vi alla tre är i Florida, eller fast det borde vi ju, hade varit trevligt i och för sig. Du fick ju bara helt sonika ta över Noah Bachners lapp här vi drog senast, Jens, nämligen Canada Cup.
Mm, det stämmer.
Exakt. And now, today's love bomb, performed by Jens Fjällström.
Ja, men för att ge en liten bakgrund på Canada Cup så var det ju från början har ju varit hela vägen en inbjudningsturnering som skapades för att möta kravet på ett världsmästerskap som samlade alla de bästa spelarna. NHL-spelare fick ju på den här tiden, och nu pratar vi liksom mellan 1976 och 1991 när Canada Cup pågick, fick inte vara med i OS och de kunde inte vara med i VM eftersom VM låg placerat mitt i NHL-slutspelet. Det här var ett påfund som föddes i Allan Eagelsons huvud, då representant för NHLs spelarförening. Och han tillsammans med någon till som hade möten med sovjetiska ishockeyförbundet. Indirekt, så, som jag läser spelet, så var det nog att Kanada ville sätta Sovjet på plats, för Sovjet vann ju varenda världsmästerskap på den tiden när det gällde vilka som var bäst i världen i hockey. För mig handlar Canada Cup väldigt mycket om två hockeygiganter som gjorde upp. Och Canada Cup spelades vid 5 tillfällen. Som sagt var 76 till 91. Den ena giganten, The Red Army, Röda armén, med Krutov, Larionov, Makarov, som jag väljer att plocka ut, som nog kanske kröner sin storhetstid 1981 genom att vinna Canada Cup vid sitt enda tillfälle med 8-1 i Kanada, och det är en uppvisning som går ut över det vanliga. Jag har varit inne, vi har touchat vid det här tidigare. Det var Kanada som förväntades vinna och blev fullständigt överkörda på hemmaplan, och jag älskar det här målet, jag tror det är 5-1 målet som Krutov gör, en man mindre, med Guy Lafleur, väl fönad Guy Lafleur utan hjälm, spelar back, han var egentligen forward Guy Lafleur och skulle spela back i det där powerplayet, de förlorar pucken, Krutov kontrar, Guy Lafleur backar mot egen blå linje, Krutov måttar slagskott, Guy Lafleur glider åt sidan, han vill ju inte ha något skott på sig, den välfönade Guy Lafleur, och Krutov bara använder tillfället och åker rakt igenom och sprätta upp 5-1 målet, och det gick, ledde sedan till 8-1 och sovjetisk seger. Det är ena delen av Canada Cup.
Lafleur back in his own zone, gives to Bossy, circling, cutting in front of his own net, He's at center ice. Bossy carrying the puck. He shoots it in. Gretzky moving in deep. Gretzky, and a weak pass out in front is gobbled up by Krutov, and he brings it to center ice. Krutov and LaFleur backed away on it. They score! Krutov! LaFleur backed away on the play. Krutov got that extra 2 steps and blasted it home.
Well, that's the danger of playing forwards on the point. The Soviet players all off the bench just to jump all over Krutov. Krutov just dips as if he's going to shoot the puck, and Team Canada forced to use forwards on the point, trying to get back in the hockey game. Guy LaFleur just turns away. Krutov goes in and makes no mistakes. But just dipping, defenseman, this case, it's Guy LaFleur. You see him turn away from that fake slap shot. Krutov moves in and makes no mistake the second time.
Krutov with his 4th goal of the tournament, as you see it again. Unassisted. And this crowd here at the forum has gone very quiet.
Den andra hockeygiganten är såklart Kanada själva, som fick vinna Canada Cup vid 4 tillfällen och ståta med att då var såklart hockeyns hemland. Det hävdar de ju om inte annat själva. Och det finns ett årtal när det gäller Canada Cup som sticker ut lite mer än andra, tycker jag, och det är 1987. Då innehöll Team Canada både Wayne Gretzky och Mario Lemieux i samma lag. 2 av Kanadas genom tiderna bästa spelare. En finalserie där alla de 3 matcherna vanns av Kanada med 6-5. Och i den sista 3:e matchen så avgör såklart Gretzky Lemieux ihop med en 2-1 mot slutet. Gretzky blev MVP för turneringen, och det säger väl någonting om Gretzky när poängen han samlade ihop var 3 mål. 18 assist. 3 mål, 18 assist. Det finns ingen större assistkung än Gretzky, kan jag tänka mig, i hockeyhistorien överhuvudtaget. Så 2 hockeygiganter som gjorde upp i Canada Cup. Men det bestående minnet för mig när det gäller Canada Cup landar ändå hos en svensk.
Being introduced as one of the starting 6 for Sweden. And you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Borje Salming. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. For Borje Salming, he has scored 2 goals and 2 assists in the Canada Cup competition.
Alltså jag tycker som svensk, jag rös ärligt talat på hela kroppen när det där klippet, och jag har lyssnat på det här klippet många gånger inför den här podcastinspelningen. Som svensk finns det för mig inget större Canada Cup-minne än det där. Maple Leaf Garden, alla står upp och välkomnade sin son varmare än de välkomnade hela det kanadensiska laget. Summeringen Canada Cup blir att det omfamnar från start till mål Borje Salming 76, The Red Army, Gretzky och Lemieux i en 15 år lång historia med något av det bästa hockeyvärlden någonsin skådat. Det är ett hyfsat testamente.
Det är så bra sammanfattat, Jens. Du lyckades kapsla ihop det där, alltså kapsla in det där på 1,5 decennium. Och det är med det största som har varit. Jag menar, det kommer aldrig bli någonting som Gretzky och Lemieux på något sätt, tror jag. Och superfemman och Salming och allting. Och du var 10 år då, va? När den här Salming-grejen var. Då är det då blir det riktigt stort när man är 10 år, eller?
Jag ryser nu också.
Ja.
Alltså det var ju minuter och ödmjuke Börje Salming som glider runt där och nästan inte vill att det ska... Han vill att det ska ta slut. Men det fortsätter ju, för det liksom bara flödar värme från Maple Leaf Garden och hans hemmaarena.
Och det fick hålla på.
Tänk.
Mm.
Det var ju inte någon kanadensisk speaker som sa en left defender direkt, utan det fick hålla på.
Ja, exakt. Dan Labraten. Eller vem det kan ha varit.
Vem det var, det Tord Lundström.
Ja, var det eller? Tord Lundström såg också. Ja, just det.
Inge Hammarström lirade där också i samma kedja, eller samma femma.
Men 87 är ju, som du och jag har varit inne på någon annan gång också, Lasse, här. Jag tror vi har varit ganska eniga om det största vi har varit med om vad gäller en hockeyturnering. Trots att det skiljer 7 år emellan oss två i ålder, det vill säga 87, så var ju jag då 13 år och du måste ha varit, enligt mina beräkningar, 19-20 år någonting då. Och det är ju helt otroligt det där med 6-5-5-6-6-5 i den här finalserien. Och superfemman fortfarande i allra högsta grad på toppnivå innan muren föll och allting. Mot Lemieux och Gretzky, och när de då med det dropppasset som du säger bakom ryggen då i 2-mot-1-situation om jag inte minns fel så gör 6-5. Det blir 2 raka sadden i början av fem och sen den sista matchen avgörs precis i underordinarie tid. Och vi spelade in det, vi precis fått en video. Så jag var uppe 2 nätter tror jag, och sen den tredje spelade vi in det, precis fått en video VOS då. Och jag höll ju benhårt, jag vet inte hur det var för det, men jag höll ju faktiskt benhårt på Sovjet. Och det var mycket beroende på att under de här Canada Cup-turneringarna med Allan Igelsson i spetsen så var ju Sovjet, hade det väldigt tufft. De fick jobbiga resor, de fick dåliga förutsättningar, allt var upplagt för Kanada. Mm. Så därför blev det liksom att jag började hålla på Sovjet då, men det gick ju inte hela vägen för dem den gången.
Stundtals brutal hockey också, va?
Mm. Domarna lite enögda, va, Lasse?
Jo, alltså NHL arrangerar ju det där. Så det är klart att det var på det viset. Men samtidigt, för en nu uppväxande generation så är det lite svårt att förklara hur oerhört dominanta Sovjetunionen var. I alla sammanhang egentligen, utom Canada Cup.
Mm.
Där de ändå, som du pekar på Jens, 81 vann med 8-1 och alltihopa det här. Men liksom, i Canada Cup så var det ju...
De blev det jämt plötsligt.
Kanada fick spela i samma arena hela tiden och medan de andra fick åka och domarna dömde, alltså alltihopa det där. Men det var nästan lite myt om, även så sent i historien som 87 så var det lite mytomspunnet sådär när Kanada spelade mot.
Och sen var det järnridån, alltså det var ju som att Kanada ersatte USA nästan i politiska sammanhang i de här matcherna. Så det var ju liksom kalla kriget.
Ja. Och det var väl först 2 år senare där, 89, som... Vad heter han? Mogilny, va?
Ja, hoppade av VM.
Mogilny hoppade av hockey-VM i Sverige, ja, för att sticka till USA. Ja. Mm.
Men jag tycker förtrollningen bröt faktiskt när det blev World Cup 96, även om det var en magisk turnering också. Men just den här förtrollningen, Canada Cup, jag tycker inte den har lyckats tugga vidare in i World Cup som kom sen. Den senaste upplagan var ju faktiskt den här säsongen, den var ju ganska misslyckad.
Ja, det har vi pratat om här också med lag Nordamerika och lag Europa. Liksom. Sverige förlorade mot ett lag som inte fanns. Vad är värdet av en sån förlust? 0-4 gick ju inte ens Sverige till, eller inte ens, men Sverige åkte ut i vad som då var Europa kvartsfinal här mot Tjeckien. Stor förlust i Globen, 6-1 tror jag.
Kan det vara så där också, så att vi som faktiskt har minnen från den här tiden kan tycka att det är ganska så bra att vi liksom får stänga den boken och säga att det blir inte bättre än så, det blir inte bättre. Nej. Än så. Mm. Man skulle som sagt ha velat att någon gjorde en riktigt bra dokumentär om Canada Cup, ja. Så alla fick se de här det sovjetiska laget när de var som allra bäst. Gretzky, Lemieux, lägg till några spelare till, alltså det fanns ju så mycket som var bra att få se det i en dokumentär. Det kanske finns någonstans, leta rätt på den.
Det finns en dokumentär om Gretzky i alla fall, och även om superfemman. En om superfemman, en om Gretzky som man kan leta upp, som liksom tangerar det här lite grann.
Okay. Nu funderar man ju lite på nästa kärleksbombning. Nu brukar jag alltid gå till Noah Bachner som inte kommer.
Innan vi ska ta den här lappen kommer jag bara på en grej. Gretzky är ju mycket Canada Cup, tillbaka till hockeyn här. Så Gretzky var ju med i alla Canada Cup utom det första, tror jag. Wayne Gretzky, som du hyllade där, Jens.
Mm.
Och då kommer jag på en story till om Ola Wenström. Jag måste bara ta det lite snabbt. Under den här halvledartiden, då jag hade det ganska tufft, som ni hörde i början. för då var det så här, kommer du ihåg, de hade en så här Gretzky and Friends som var i Sverige på besök och spelade några uppvisningsmatcher här. Och då när jag var praktikant blev jag utskickad för att de hade presskonferens inför det där i Stockholm alltså, och det huvuduppdraget var ju att ha en intervju med Gretzky. Och jag kom dit fjunig, enormt fjunig 20-åring, som då frågade någon ansvarig där, kan man få göra intervjun med Gretzky efter att han har varit på podiet, eller kommer det bara vara på podiet som gäller? Nej, det finns tid efteråt. Så då gjorde jag en otrolig miss här. Jag riggade inte någon mikrofon vid podiet. Och sen är det då presskonferensen, och den drar ut på tiden så in i bomben. Den blir ju inte 30 minuter, den blir inte 60 minuter, den blir ju 75 minuter. Och efteråt så bara sticker de ut allihopa. Och det finns inte en möjlighet att göra intervju. Och jag har inte riggat någon mikrofon. Jag har inget ljud med Gretzky. Och jag ringer då till Ola Wenström som är programledare. Och säger så här. Ja, tjena, det är en timme till sändning, säger Ola. Hur går det? Är det klart med Gretzky? Och jag säger, det är lite strul här med det här. Alltså, det är lite struligt här. Vadå struligt? Han kan ha lite temperament, Ola. Vadå struligt? Nej, men det är lite så här, då har de alltså redan lämnat lokalen när jag säger det här. Och säger han bara så här, ja, det får lösa det. Fixa Gretzky, det är det enda som är viktigt. Klick.
Har du vågat berätta vad som hände än idag?
Alltså, det som hände sen var ju att jag åkte till TV-sporten och bad på mina bara knän hos Åsa Björklund och Agne Jälevik att jag skulle kunna få 30 sekunder av deras ljud till mig. Och det fick jag. Mm. Och så jag fick det. Med andan i halsen sprang upp. Sändningen var ju 16.30, va, Lasse? 16:30 sändningen. Så kom upp, kom in då i Studio 35 som det hette. 16 och 18 kanske. 12 minuter sändning. Ola, här är Gretzky.
Så jag fick måste han... säga, jag var ju kreativt av dig att hitta den lösningen, det måste jag ju säga.
Annars hade man undrar hur kvällsinslaget blev när programledaren då sa att perfekt i kvällen, då har vi 5 minuter.
I kväll har ni längre intervju, då är det inte 30 sekunder, då är det 31 sekunder.
Ja, då är det en inandning med.
Ja, så var det i alla fall. Okej, okay. Annars hade jag inte suttit här om jag inte hade fått hjälp av SVT. Nej. Där, tack. Då tar vi en lapp här helt enkelt. Och då är frågan om det är du eller... alltså Noah Bachner, när kommer han egentligen? Kommer han nästa avsnitt eller? Han säger att han ska göra det, man vet ju aldrig.
Vi drar en lapp.
Det är jultomten, han kommer på julafton.
Jag drar en lapp här. Och ska hålla upp den, det får vi se. Se om ni ser vad det står här.
Bragden i Berlin. 1-4 till 4-4.
Mm. 16 oktober 2012, ja.
Du var där, Lasse, va? Tommy, du var ju där på inneplan också.
Ja, precis.
Det var nästan en tår som kom i ögat här för när du sa vid något tillfälle. Kan det vara?
Ja. Ja, det är en otrolig historia, eller? Du var inne på det förra avsnittet, som en, alltså, apropå en av de största bragna genom tiderna i enskild match. Lasse.
Ja, det måste det ju vara. Mot Tyskland. I Tyskland. Efter, det var ju 0-4 som blev 4-4. 0-3 paus.
0-4-0 Tyskland första halvlek. Om man jämför det...
Nej, 3-0 i paus var det. Och så gjorde Tyskland 4-0 i början på andra.
Vilket så egentligen då skulle ta död på alla möjliga... Nu jäklar, håller min telefon på och ringer. Hur börjar man så åt nu då?
Vem är det? Tror du? Om det är Noah Bachner kan du hälsa att han får ta den här lappen.
Ja, det var ett nummer jag inte kände igen. Det kan mycket väl vara han står.
Jag tycker ändå Noah tar det här, eller hur, Lasse, eller?
Alltså, vi tillbringade ju pausen i den där matchen när det stod 0-3 och bläddra i historieböckerna för att hitta de största svenska förlusterna i tävlingssammanhang någonsin. 0-12 var det någon gång, tror jag, mot Ungern eller något sånt där.
Så var det man började ta höjd för liksom.
Och när 4-0 kom så var det liksom bara, ja, det där var ju som väntat, nu kommer snart mer här. Så kom men det är ju perfekt. Noah Bachner, Bragden i Berlin.
Reinfeldt och Merkel i bild där.
Ja, just det. Reinfeldt var ju med. Jag körde studion där på Kanal 5 på inneplan. Reinfeldt var med. Jag har en rolig berättelse om Zlatan också. Den ska jag ta då nästa vecka. Efter den matchen.
Spännande, vi ser fram emot det.
Ja. Vad ska du göra nu då, Jens? Polen eller?
Ja, vi ska ju nu till Överbron och på andra sidan till Siesta Key och se hur det ser ut där i varje fall. Det lär vara den vackraste stranden i USA. Det är kanske många som utropar sina stränder till just det, men den lär finnas här, säger de.
Ja.
Jag tycker att du, om du stöter på honom, säger grattis till Henrik Stensson.
Ja, men det ska jag göra. Och mest troligt kommer jag faktiskt att berika mig med lite hockey dessutom, för vi är inte så långt ifrån Tampa och Tampa Bay Lightning spelar mot Vancouver Canucks om några dagar och det kan vara någonting att se. Victor Hedman mot bröderna Sedin.
Oj, härligt.
Stiligt.
Ja,
stiligt.
Ha det bra.
Och nästa gång vi hörs, Jens, det är mellandagar då, tror jag, eller något sånt där. Eller in på nästa år, eller du är med i vår...
Jag står redo, jag är standby. Ring när Noah är bra. På plats så kommer jag.
Mycket bra, och då åker rakhyven fram dessförinnan.
Ja.
Muschen borta. Tack för idag.
Tack så mycket.
Ja, Gud vars skön.
Hej hej.
Tack väl.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.